Hej och välkomna till avsnitt 120 av podcasten En präst och en mammut.
Som treårsjubilerade häromdagen.
Jajamensan. Ja. Vi såg ju på Facebook att vi hade lagt ut vårt första avsnitt för 3 år sedan.
Ja, precis.
Så att sen har vi haft lite pauser sådär emellan ju liksom. Ja, korta. Men ja, tre år sedan kom första avsnittet och då trodde vi ju aldrig
att vi skulle sitta 3 år till senare och ha gjort 120 avsnitt.
Nej, på riktigt så. Utan det var ju den här planen som jag gått igenom så många gånger. Det var 10 avsnitt som skulle ut. Ja. Så kanske man tänkte, ja men några till. Ja. Nu har vi gjort 119 och vi är inne på vårt 120. Spännande, tycker jag. Hur har du det? Hur har du med Herren?
han mår bra. Och jag, eller Gud mår bra. Och jag mår rätt så bra också. Ja. Faktiskt. Ja, jag har blivit, det kan jag ju ta. Jag håller på att planera en gudstjänst som kommer nu på söndag i den kyrkan där jag jobbar, med texter av Tage Danielsson. Vi pratade om Hasse Alfredsson lite kort för några veckor sedan. Han avled då. Tage Danielsson var den andra halvan av den här duon Hasse och Tage, så han var ju väldigt känd på sin tid och lever kvar på många sätt fortfarande. Och då ska vi göra texter, en gudstjänst med texter av honom. Och då hade jag kontakt med då en sån här, en förening som heter Tage Danielssons vänner helt enkelt. Jag bara mejlade till dem och talade om att det här ska jag göra. Och då tyckte de var jätteroligt. Och så sa de, har du bjudit in Märta Stina Danielsson, Tages änka, alltså. Hon är 87. Nej, det har jag inte gjort. Jag har ingen kontakt med henne. Så, men vill du höra av dig till henne så gör det. Och då hade han gjort och skickat ett program där vi skulle ha. Kanske inte bjudit in henne, men visat att det här ska göras. För jag hade skickat en sån här agenda då för det här. Och så att hon kunde då läsa vad för texter vi hade. Och då så hade hon svarat att det var helt okej. Det var ju inga problem. Vi fick gärna göra det där. Och så hade hon skrivit, det måste vara en ung präst som gör det här, för en äldre präst skulle aldrig ha den här ingången till Tages texter, svarade hon. Så lite det suger jag åt mig nu.
Ja, just det.
En ung präst, jag svarade att jag är 50, man får dra sina egna slutsatser ungefär så. Men vissa dagar så känner jag mig ung.
Och då kände du ung?
Ja. Då kände jag mig ung, ja. Nu var ju hon 87 som sagt, så att allt är väl ungt jämfört med detta, kanske.
Är det så att du blir kallad som ung präst? Alltså så här. Den som lever utanför kyrkan tycker ofta att våra frågor... Alltså jag får höra ibland, är den där verkligen präst? Alltså en riktig präst? Just nu, den är en riktig präst.
Ja,
jag tror inte att det gäller dig längre. Men kollegor som är kanske upp till 35.
Ja, just här, det.
Och det är många gånger jag har fått... Vad är det där, en riktig präst? Jag vet inte vad de tänker sig att det är en riktig präst ska vara.
Nej, precis.
Att det måste vara liksom... Sen finns det ju säkert en bild som inte stämmer idag. Och det är ju att en präst är fortfarande en man, en äldre man.
Ja, liksom. Just det.
Fast vi vet att på prästutbildningen läser idag, tror jag, fler kvinnor än män.
Jag kan det vara så, ja.
Och vi ser ju mest kvinnor liksom... För det är det som kommer nytt så. Så det är som präster. Men jag tror att det är en bild som den icke-kyrkliga människan har som inte stämmer.
Ja, liksom. och det beror ju verkligen på att man inte befinner sig i kyrkan. För så fort man kommer till kyrkan så märker man nog skillnaden. Nej, det jag fick höra, det var ju några år sedan nu då. Det var att jag... Är du präst? Är det något annat eftersom du har en annan färg på skjortan? Och det är ju inte så lätt att veta eftersom jag nästan aldrig har svart skjorta. Nej. Jag har en gång om året kanske eller så. Utan annars har jag olika otillåtna färger på min skjorta. Ja. Och då så undrar hon om det var så att det betydde något annat att man hade en annan skjorta. Och det är som sagt, det är inte konstigt. För hur ska hon kunna veta det?
Nej, det
är nog den grejen.
När vi är på prästskjortan, vi fortsätter klart först.
Ja, nej, jag vet inte, jag kan ha berättat det tidigare, men det har jag alla glömt. Att jag satt som jourhanepräst en natt i telefon då, när jag var rätt så ny präst. Och då var det en som ringde in, man fick ju diverse olika samtal såklart där, både högt och lågt, verkligen. Men det var en som sa att jag tror att du är polis, jag tror inte att du är präst, jag måste kolla om du verkligen är präst. Så här, för jag tror att polisen förföljer mig. Så att jag tror att du är polis och ska kolla mig. Så här. Så läste hon upp ett bibelstycke då, och så här, varifrån kommer det här? Och jag visste ju inte det såklart. Alltså, nej, okej, då vet jag, du är inte präst, du är polis. Så, här. Ja. Så att ja, så där var jag.
Det var en ganska sjuk människa.
Ja, det var en sjuk människa. Det var en sjuk människa. Oj, och även hon som ringde upp.
Ja. Men du, det här med skjortorna.
Ja,
det finns, men du säger att du har otillåtna skjortor, och jag vet att du är lite skämtsamt, för ja, det finns vissa i organisationen, Svenska kyrkan, som tycker att man ska ha svart skjorta, och
ja, just det.
Just nu har du en blåvit, en randig
skjorta, ja, just det.
Och då tycker man att du är en pelions. Men ja. Men vissa, men det finns
insiktsfullt,
det finns några färger som man inte får ha som präst.
Ja, man kan inte ha grön skjorta, för då är det, har diakonen.
Precis.
Så det går inte. Och man kan inte heller ha lila.
Nej, lila, eller, rosa, lila rosa hållet. Det där är så,
ja, det, jag såg faktiskt en bild på en präst idag med röd skjorta.
Ja.
Tomteröd.
Ja.
Och det borde inte kunna, för att det är biskopens färg, den rosa, lila.
Lite svårdefinierad färg det där.
Ja, faktiskt, precis. Men jag tror att de kan ha lite olika skiftningar eller nyanser, ja. Där.
Precis,
men
som diakonerna kan ha varit olika grön.
Ja, just det. Precis, så. Precis. Och prästen kan ha varit olika svart. Nej, men det som jag tror att det som är liksom tillåtet, alltså absolut, är ju svart såklart. Men även grå och blå har jag för mig. Att de är ändå okej. Okay, men vit som det finns, det är inte en godkänd färg. Och jag har de här randiga som jag ofta har, är inte godkända så att säga. Sen är det ju, hittills har ingen klagat. Jag vet att Caroline Krook, vår förra biskop i Stockholm, sa att jag litar på mina präster, så att om de vill ha en prästskjorta med rosa elefanter så kan de ha det, så länge de har i rätt sammanhang. Hon tänkte väl kanske att i konfirmationssammanhang kanske det funkar, men inte på en begravning. Så där bör man inte. Men jag vet att det var en kollega som under min första tid som präst frågade mig, låter de dig, alltså din församling, låter de dig ha begravning i blå skjorta? Och det sa jag, det är ju ingen som har ifrågasatt det någonsin. Men det skulle ju kunna hända såklart.
Tänk om vi alla skulle ha, alltså alla tjänster i kyrkan skulle vara han specifik
färg. Ja, färg. Pedagogfärgen, vad skulle det vara?
Ja, jag vet inte. Den kanske skulle vara blå då.
Ja, eller något annat.
Vaktmässan ska den då snicka byxor och
grå kanske.
Grå. Ja. Vi lämnar det.
Vi lämnar dessa fördomsfulla funderingar.
Men du sa inne så att du mår helt okej.
Okay. Jag mår helt okej. Okay. Ja.
Det vore
det
kul
den nivå man lägger det på.
Ja, precis. Det vore ju kul faktiskt att ta in en terapeut.
Som får ställa diagnos på oss.
Ja, alltså att vi har en live session av en terapeut. En sittning, fel ord. Ett samtal så.
Ja, just det.
Ja,
vi får lämna ut oss där. Ja, vi kanske ska. Är det någon terapeut som känner oss, eller som inte känner oss men som hör podden, så kan ni gärna höra av er.
Ja.
Vi vill ha en gratis sittning i live.
Skulle du ställa upp en sån grej?
Ja, det skulle jag.
Ja.
Det skulle jag.
Allt för konsten.
Allt för konsten. Jag har ju gått i samtal.
Jo, det har jag också i olika
fast former. Jag har ju inte poddat om det. Jag har inte gått ut live.
Det är ju en viss skillnad.
Det är lite skillnad. Men det jag vet att min mor, hon har ju väldigt, hon sa ju det. Nej, man blir bara tokig när man går i sådana här terapisamtal. Och det har ju inte jag upplevt, utan jag har haft väldigt nytta av det. Jag har gått i flera omgångar i olika terapisamtal. Men jag hade ju inte velat ha poddmikrofonen där då. Nej, det hade jag inte.
Just det.
Men visst, absolut. Det är någon som känner för det. Så. Om du vill, inte kan få hit någon bibeltrogen, eller vad man ska säga, konservativ bibeltrogen kristen, så kan du åtminstone få hit en terapeut. Någon ordning ska det väl vara.
Någon ordning. Kom ni, terapeuter. Har vi någonting vi vill prata om?
Jag har hittat några små artiklar här. De är väl olika intressanta. De har haft Pride i Dalarna. Dala Pride kallas det. I Falun har det varit.
I Falun.
Och där gick biskopen med, står det här. Biskop Mikael Mogren, som ju också själv är homosexuell och öppen med det, har gått med i den här Pride-festivalen. Och det var i tåget där. Det var ju ett antal nazister som var där och försökte stoppa det här Pride-tåget där då biskopen gick. Det var egentligen inte så mycket att säga mer om det. Jag tycker det är vi har nått rätt långt ändå i vår kyrka när biskopen går med i såna här saker. Och det gör ju Stockholms biskop sedan många år tillbaka också. Så att det är inte den första biskopen i Sverige som gör det. Men, ja, nej, men det, jag tycker det är rätt...
Det är viktigt.
Viktigt.
Viktig markör.
Ja, verkligen. Verkligen. Det är liksom... Ja, men det är okej. Okay. Det är en grej man kan vara med på. Så, för att, även från kyrkan. Eftersom vi vet ju, det vet ju både du och jag också, att det finns en hel del... När vi träffar konfirmander till exempel så finns det ofta en del fördomar om kyrkan. Det här får man inte göra för kyrkan. Och jag kommer ihåg att vi hade något samtal någon gång där på ett konfirmandläger. Alltså, du vet att du får inte vara bög för kyrkan. Alltså. Mm. Men därför är det här viktigt. Det här är en viktig symbolhandling. Liksom. Mm. Du ser att ni alla är välkomna här. Det här är fint.
Har du någonting annat? Jag har en sak, men jag tänkte, ta någon med du så...
Ja, jag har två grejer till. Jag kan börja med den ena. Det blir så jobbigt annars med båda samtidigt. Kommer du ihåg, vi ska inte köra fast i kyrkovalet ännu en gång. Nej. Men vi pratade för ett antal avsnitt sedan. När vi pratade om kyrkovalet så var det en socialdemokrat som då hade sagt att han ville... ställa upp. Han ställde upp i kyrkovalet och han var inte troende. Och jag sa att det här fick mig att ändra uppfattning.
Just det minns jag.
Mm.
Och han var inte troende. Han tyckte att kyrkan skulle sluta vara så religiös och istället ägna sig åt välgörenhet och sådana saker. Nu har han skrivit en artikel, för han har ju fått en massa skäll för det här.
Ja.
Rätt så förståeligt, tycker jag. Alltså oavsett om man... håller med honom eller inte, så förstår man att han har fått skäl för det.
Mm.
Och han skriver här nu i en kyrkans tidning en svarsartikel. Han tycker att förtroendevalda ska fokusera mindre på ideologiska och religiösa ställningstaganden och mer på den utåtriktade verksamheten. Han säger så här också.
Och det skulle på ett sätt kunna vara... Nu vet jag inte vad som följer efter, men på något sätt tycker jag det ligger någonting i det. Att om man vill lämna det religiösa och ideologiska till teologerna som driver, då kanske det är främst då kyrkoherden som ska sätta någon form av riktlinjer andligt och trosmässigt. Och sen i nästa led då alla kommunister, alltså präster och andra som är teologiskt kunniga. Och där kan jag faktiskt hålla med att förtroendevalda beror på också, det kan ju, finns ju sådana som har väldigt god teologisk kunskap där också, men känner man att man inte har det så är det ju bättre att lägga riktlinjer för det övriga, liksom, vilket håll ska vi gå socialt, verksamhetsmässigt och då med budget och sådär, men att man lämnar just trosbitarna till proffsen.
Ja, absolut. Och det kan jag också känna en viss sympati för, den tanken i sig. För jag vet att vid några tillfällen så hade jag jobbade på ett ställe där man då hade gudstjänstgrupper, som det heter. Det är ju inte ovanligt. Nej. Det är rätt så vanligt att man har en grupp frivilliga eller kyrkvärdar eller vad det nu kallas och vad vi kan nu är, som tillsammans med präst och musiker planerar gudstjänsten kanske 2 veckor framåt i tiden eller något sånt där. Så och sitter ner en kväll eller en dag och planerar och bestämmer vad som ska göras och sådär. Och då var det ju inte en gång utan flera gånger som då jag var ju teologen och förhoppningsvis den som kunde teologin bäst. Även om det inte finns några klara svar och sådär. Men det var ändå så. Men jag vet att ett par i alla fall av kyrkvärdarna där försökte verkligen få mig att... Ja, nej, men så här är det inte. Du ska säga så här. Jag vill att du predikar på det här sättet. Liksom. Och det uppskattade inte jag.
Nej.
Att någon ska tala om för mig. För att jag tycker att texten betyder så här. Och det tycker jag du ska säga i din predikan. Mm. Och det störde ju mig jättemycket. För då känner jag att nej, men det är inte det ni är här för att tala om vad jag ska predika om. För det klarar jag inte riktigt av att ta. Man kan ha önskemål och tankar såklart. Men det måste ändå vara... Så om jag ska vara prästen och predika där så måste ju jag ändå ha bestämt. Jag måste kunna stå för vad jag säger.
Du måste få bestämma vad du ska predika om.
Ja, så det är absolut. Jag kan köpa det. Han skriver så här. Det har varit något annat inlägg på kyrkans tidning som den här personen hänvisar till. Man kan förstås fokusera på en identitet som kristet samfund och på sikt stänga dörren för förtroendevalda som inte bekänner sig till den kristna tron. Men en svenska kyrka som går i den riktningen tror jag bör bereda sig på ett på sikt mångfald större medlemstapp, skriver den här mannen då, som heter Pierre Kjellin för övrigt. Och han, ja, han menar att om vi ägnar oss mer åt tro och stänger ute de som inte är kristna, så kommer vi att gå en dyster framtid till mötes. Och sen så avslutar han med en ganska sur, om jag får tolka honom, mening. Debatten som följt på mitt inlägg har trots allt varit klargörande för alla oss medlemmar som bejakar de viktiga kristna högtiderna, uppskattar våra kyrkorum men inte delar den kristna tron. Vi får gärna fortsätta betala medlemsavgiften, men vi anses inte vara kvalificerade att göra anspråk på ett förtroendeuppdrag. Det är lite sur och irriterad såklart där, är han ju. Sen har någon kommenterat också på det här och skrivit just att nej, det stämmer, det har du rätt i. Ni ska inte göra anspråk på det eftersom ni inte har tron. Eller så, så. Så den där debatten kommer ju att fortsätta. Men egentligen är det ju att det bottnar på något vis i detta med politik i kyrkan. Ska vi ha
ja, det gör det ju dels, men det är också med hur mycket vi önskar att ha kvar våra medlemmar. Mm. Alltså vi är ju beredda att göra avkapp och väl mycket av vår... Och vad nu vår identitet är, det är ju det är svårt liksom. Det är vad vi lägger in i det här och nu. Men vi är beredda att göra mycket avkall på saker för att det ska tillfredsställa alla på något sätt.
Ja, ja.
Det här är väldigt svåra frågor.
Ja, det är verkligen det. För man säger, var går gränsen? Var är kyrkan inte längre kyrka? Ja. Så. Om det har vi också varit inne på 1 miljon gånger.
120 gånger ungefär skulle jag vilja säga. Alltså ja. Varje gång det återkommer, vad ska kyrkan göra?
Vad ska kyrkan göra? Ja. Vi kommer aldrig fram till vad kyrkan ska göra.
Jag tänker så här, podden slutar ju när vi har kommit fram till vad kyrkan ska göra. Då har vi inget mer att prata.
Då har vi inget att prata om.
Men så länge vi inte har fått den frågan besvarad så.
Nej, just det. Nej, precis. En kyrka som håller på med välgörenhet bara och säger att nej, men det här med Jesus och det var förr. Det håller vi inte på med nu längre, utan nu är det viktiga här att ja, den kyrkan är ju helt urvattnad liksom. Den kyrkan finns inte just nu, men om man skulle gå åt det hållet så känner jag att, och samtidigt så är det ju också så att det finns väldigt många av våra medlemmar som vill vara medlemmar för att dels stötta liksom kyrkobyggnad, kulturarv och så vidare, men också fina saker som kyrkan gör, liksom välgörenhet och annat. Kanske gå på konserter i kyrkan och sådär. Och det är klart att den kyrkan finns ju för dem också. För skulle vi säga, nej men ni är inte välkomna för ni tror inte, ni har ingen tro. Då skulle det, ja, det var inte många medlemmar kvar liksom, som vi skulle. Och då hamnar vi i ett väldigt besvärligt ekonomiskt minst, inte minst läge. Så att,
ja, det är klart, de också, de är ju lika viktiga de. Alltså de som, alla som sjunger i kör till exempel och inte har en personlig tro liksom.
Ja,
och sen finns det så här, det där ska man vara försiktig med också. Vad är en tro?
Ja, just det. Ja, precis.
Rätt att sätta...
Ja, du är inte troende på rätt sätt liksom. Det är så kan man absolut inte säga.
Vi hade ett samtal du och jag, eller vi lyssnade till en av våra ungdomsledare som hade varit sån utbytesstudent i utbytesår. Nej, vad heter det? Bott i USA och pluggat ett år och bodde i en värdfamilj där då pappan i familjen hade sagt till henne att nej, men på det sättet du tror så kan inte du kalla dig kristen liksom.
Ja.
Det är saker vi har hört, men det var ett konkret exempel sådär.
Ja, en person
som har blivit, och som har varit väldigt, väldigt vacklande i sin tro efter det. Tills den mötte en annan person som gav den upprättelse och sa att men, här är en hus av många rum.
Ja, just det. För den personen som berättade det, den personen kommer ju från våra sammanhang.
Ja, visst.
Så att,
klassisk ungdomsledare i kyrkan.
Ja, alltså så. Verkligen. Verkligen. Ja. Och då är det klart att ja, men visst. Då, och det var ju lite grann, man kommer tillbaka till det här som vi pratade om, det var väl i våras någon gång när jag hade haft det här Twitterkontot, det
tror jag livet,
det var visst. En hel galen person som skrev att jag var värdelös och lögnaktig.
Nej, men så är det. Skulle, det är att, ja. Sätter vi oss ner med någon som är övertygad om att tron ska vara på ett annat sätt, den kristna tron, ja, skulle de säkert kunna kalla oss icke-troende
ja,
också.
Just det.
Där ska vi vara väldigt försiktiga. Liksom.
Ja, man ska nog vara... Man ska låta Herren döma. Ja. Verkligen. Ja. I det fallet, ja.
Så är det. Hörru, du, vi lämnar det där. Mm. Jag lyssnade på ett föredrag, eller tittade på ett företag rättare sagt, som handlade om digitala nomader.
Okej.
Okay. Ett ord som jag inte hade hört innan och du säkert inte
har
hört.
Nej, jag har aldrig hört
det. Det var en ganska omfattande rörelse och den som känner till det här kommer ju kanske sitta och koka att jag förenklar det så mycket. Men så att vi ska förstå varandra. Mm. Det handlar om människor som till exempel är frilansare och inte har en fast plats. Utan du kan jobba som journalist för en svensk tidning, men du bor ett par månader på Bali och sen en tag okay. i Thailand och så. Du bara liksom gör ditt jobb genom din dator och sådär. Alltså mm. liksom, det har blivit en rörelse. Och sen är det andra så här, företag typ som har hakat på den här rörelsen och skapat platser för de som är digitala nomader. Till exempel fanns det något jättecenter just på Bali där det både hade spa och andra så här, aktivitetsgrejer. Och så då så kunde du liksom logga in det. Du hade som ett skrivbord, som ett kontorsplats liksom. Som du bara lånade några timmar och så drog du iväg till nästa ställe. Mm-hmm. Och sådär. Och de som då presenterade här var ganska unga människor. Som du säkert förstår. Och så fanns det många fördelar. Typ så här att du har ingen direkt arbetstid. Utan du har ju ett uppdrag. Du gör ju det liksom. Det här uppdraget får du. Du gör det när du vill.
Ja,
så bara det är gjort inom... Så vill du jobba jättemycket och direkt så kan du det. Det blir en väldig frihet och sådär. Sen fanns det andra baksidor att många tyckte det var ganska ensamt.
Mm.
Och det jag såg och tänkte på det var den här vi-känslan. Ja, alltså vi-känslan för ett företag. Vi tittade på det och lyssnade på det bara så det var ett fackligt sammanhang och för att tänka lite såhär, vad händer då med vem har hand om din arbetsmiljö om du skadar dig liksom, okay. och sådär.
Mm.
I kyrkan nu ganska mycket diskussion, det får jag mest jag höra av i den fackliga vägen så att folk vill jobba mer, kunna ha möjlighet att jobba mer hemifrån och sådär.
Okay.
Mm. Ställer till det och sådär. Men den delen då såg jag på, sen läste jag en annan grej i tidningen som handlade om att fler och fler unga människor. Det var härifrån Sollentuna, men jag tror att det ser likadant ut överallt.
Mm.
Fler lämnar idrottsrörelsen. Alltså man vill inte vara med i en lagidrott, fotboll, friidrott och sånt där. De har minskat.
Okay.
Men lika mycket som det typ har minskat har det ökat då på gym och sådär. Och då hade de intervjuat en grupp tjejer där som bara, men vi vill inte signa upp oss på ett lag. Har liksom förpliktelser att vara där de här tiderna, utan vi kunna välja själva och umgås. Okej, men om du har med de här två så det påverkar, det ser vi ganska mycket i kyrkan också och det är spännande hur kan vi vara med
där?
Hur möter vi det behovet och den verkligheten? Det tycker jag är någonting som vi inte kan lösa här och nu, men jag tycker att det är väldigt spännande för vi ser ju också det har vi sett under flera år att våra klassiska ungdomsgrupper en ganska kort tid har minskat något enormt på veckobasis, det här att ses och bara vara och hänga. Medan har vi ett projekt som startar här och slutar där, så är det många som kommer. Det är många som vill vara ledare. Ett konfaläge, det är det populäraste uppdraget att ha.
Ett åtagande för ett helt år
vill man inte ha. Utan du är de här två veckorna iväg. Jag vet vad jag ska göra, det är tydligt. Liksom. Vad gör du här med kyrkan? Liksom? För att jag vill ju inte vara motsträvig. Jag ser mycket gott i det här. Men det är inte det som jag... Det vi tappar som vi måste... Liksom, den här vi-känslan att vi är kyrkan. Nej, men kyrkan blir en aktivitet som jag går och tar del av och sen går jag vidare.
Ja.
Ja, hur kan vi möta det här behovet?
Vi hade ju, liksom? vi har haft...
Och det börjar ju med unga människor, sen kommer ju det gå...
Precis, så. Just det. Så, om det inte blir en backlash så småningom, men troligen så. Ja. Vi har haft, där jag jobbar så har vi haft anställningsintervjuer nu. Ja, vi vill ha en ny pedagog till det stället. Och då har vi ställt samma fråga till alla. Vad trivs du bäst med, att jobba ensam eller i grupp?
Mm.
Och nu vet de ju vad de förväntas svara, såklart. Uh-huh. De säger. Men ändå, oavsett, alltså, bortsett från det, så säger de att jag sitter gärna på mitt rum och skriver på datorn och jobbar och löser problem. Så här. Men sen vill jag kunna komma tillbaka och ta ett nytt möte och diskutera med de andra. Liksom, hur ser ni på det här? Och så. Det är ingen som säger att vi helst vill bara jobba ensam. Som sagt, det är dumt att svara det på en anställningsintervju när man ska jobba i grupp. Men ändå, jag tror att det ändå ligger någonting i att man behöver vi behöver varandra. Liksom. Det är ju så. Men det är intressant där du säger just om att det här med gymmet till exempel. Ja, men de bestämmer själva. Nu har jag lust att gå på gym. Inte om en timme. Nej. Inte för en timme sen. Men
inte tisdagar klockan 8.
Nej, precis. Det finns ingen det utan. Och inte i gudstjänst söndag klockan 11, tänker jag då.
Nej.
Och hur möter man det? Ja, liksom? Ja. Jag kan ju blaja lite och säga att vi har en präst på plats i kyrkan. När man kommer dit och vill fira gudstjänst så sätter vi igång en gudstjänst. Ja. Det kommer ju aldrig bli så. Men på riktigt, alltså om det är så som liksom samhället... Jag kan ju se på mig själv. Nu är jag ju... Jag gör bort mig när jag säger det här. Men nu säger jag det i alla fall. Det är inte första gången som jag gör bort mig. När jag var något yngre så kunde jag ju liksom... Man slå på tvn på kvällen. Och så var det varje torsdag klockan 8 så var det rederiet liksom. Och då visste man, torsdag klockan 8 då sitter man vid tvn och tittar på det där. Jag tittar ju fortfarande på linjär tv. Jag tittar bara på det. Jag har inte Netflix eller något sånt där. Men... Det är fortfarande så att jag kan inte följa en serie. Jag kan inte säga att varje lördag klockan 8 ska jag sitta vid tvn. Det händer inte. Det jag tittar på är mer den typen av grej som man kan titta när man vill. Jag kan titta den här veckan, men nästa vecka är jag kanske inte hemma och det gör ingenting för det har inte hänt något. Det är bara någon som håller på och bakar eller spikar eller något så här.
Eller går ner i vikt,
ja. Precis. Något sånt kan jag titta på.
Nej, men det,
men alltså, det ligger någonting till och med någon som jag som är väldigt konservativ när det gäller såna här grejer. Har ju också fått det.
Jo, men hela vårt samhälle blir ju så. För om vi tar just tv-tiden, jag tittar ju aldrig på linjär tv.
Nej.
Utan jag kollar ju bara på Netflix. Just för den... Att nu vill jag kolla. Inte sen, utan nu vill jag kolla.
Ja, just det.
Och jag vill inte behöva vänta. Eller signa upp mig på någonting. Så det är klart att det där är någonting som återkommer. Det som var intressant med de här digitala nomaden också. Så det var mycket frilans journalister och såna där saker. Det förstår man ju. Men det fanns också läkare. Okay. Som var med i det här. För då var de knutna till de här nya apparna.
Kry. Typ Kry. Ja, just det.
Då kan du sitta typ då i Thailand eller i Estland var det här väldigt stort. Då skulle du kunna sitta i Estland. Du kanske får ha en backdrop då så att det ser inte har stranden så att det ser trovärdigt ut. Ja, men egentligen då, om det ska gå in på det sättet.
Ja,
liksom.
Just det.
Och i din roll, du skulle ju kunna göra det mesta... Skulle du kunna sitta någon annanstans och göra? Och behöver vi ett möte? För de hade ju mycket möten såklart. Men då skedde det via Skype eller liksom plattform sådär.
Just det.
Du skulle kunna göra jättemycket. Det är jag också. Det är egentligen den direkta verksamheten. Och drar vi till sin spets som varit inne på tidigare. Så skulle du heller, förutom i mässan, behöva vara närvarande på en gudstjänst. För att det skulle kunna vara... Skype där också.
Jag skulle kunna sitta hemma och hålla prediken, absolut.
Och jag tror ju någonstans att det självklart ska vi kommer alltid ha kvar det fysiska mötet. Vi kommer alltid ha kvar gudstjänsten och så. Men någonstans så tror jag att vi måste ta som kyrkan måste ta ett grepp om det här. Mm. Om det är nu så att vi tar gymgrejen eller Netflixgrejen. Jag vill ha det här nu, inte sen. Jag vill inte gå klockan 11 på sen. Jag vill inte signa upp mig på det. Men jag vill ha det här. Ja, men då måste det ju på något sätt vara... en bank där du kan slå på. Alltså någon form av nätbaserat i mycket större liksom,
utsträckning. Ja, men precis. Ja, det är väldigt intressant. Ja.
Och livesända saker är mycket större. Alltså att då blir visserligen tid, men då blir det också inspelat att du kan se det i bild. Ja.
Och frågan är om det skulle vara möjligt att göra som med gymmet.
Mm.
ja, men jag vill inte gå till kyrkan klockan 11 på söndag. Jag vill gå till kyrkan nu.
Mm.
Och så kan man det. Undrar om det skulle öka. Alltså om folk skulle komma mera till kyrkan. Om man kunde välja själv när man gjorde det.
För det som är väl på, många gymmen har ju extremt långa och generösa öppettider. Sen finns det sådana här
24-7
som är obemannade då.
Ja, just det.
Om det då skulle komma motsvarande... Men du behöver egentligen då inte kyrkan i sin... Ja, men okej, om du vill ha kyrkorummet dessutom, då blir det en motsvarande.
Ja, just det, då går man in där, men det finns ingen där.
Nej, precis. Men då är Herren och en skärm som då rullar gudstjänst hela tiden.
Ja, precis. Ja.
Det menar jag inte utslända till andra, men man måste tänka de här banorna.
Hur långt skulle man kunna driva det och ändå kalla få...
Ja, det är också. Vad är kyrka?
Ja, vad är kyrka? Vad är gudstjänst? Ja, verkligen. För att det vi har sagt, alltså visst, man kan vara kristen på egen hand, men det är, man blir en bättre kristen om man umgås med andra och diskuterar och så. Ja.
Men det behöver ju nödvändigtvis inte vara fysiska möten.
Nej.
Alltså att vi sitter i samma rum.
Nej, det
vi
behöver
inte. Kunna, nu är det dumt exempel, sitter och poddar, det är klart vi spelar in. Men vi kan ju alla våra möten på Skype, vi behöver inte ses. Sen händer det någonting, man ser kroppsspråk och man är sådär, man kan läsa in lite mer saker. Men det är någonting där. Det jag ser som stora faran, som jag återkommer till nu igen, det är det här med vi-känslan. Jag tänker såhär, om vi tar den här församlingen som exempel, på vår kommunikationsenhet så har vi, den bantas lite. Och tack Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är vår samarbetspartner, framförallt just kommunikationsenheten.
Verkligen.
De är lite bantade och de arbetar på ett lite annat sätt, att de köper in mer tjänster av konsulter. Liksom.
Mm, mm.
Konsulterna då, du ska skriva i vår tidning, du ska göra det här reportaget. Mm. De producerar precis det man får betalt för det är så en konsulttjänst funkar.
Mm.
Men jag tänker att det finns en fara, jag vet inte om det är så, det är kanske att jag inte har kommit in i tänken, men att man tappar ju i en sån grupp vi tänker, du har ingen känsla för det, utan du utför det du får betalt för.
Ja.
Du skulle kunna vara frilanspräst oknuten till en församling om strukturerna såg ut på ett annat sätt.
Ja,
där du åkte runt och tog motsvarande gig eller konsultjobb.
Ja,
så här, den här söndagen bokar vi en käll där.
Ja.
Så,
visst.
Och det skulle ju funka. Men du skulle inte ha någon vi-känsla. Och jag vet inte, det kanske är mig det. Jag tycker att den är så viktig, men den kanske inte är viktig.
Nej, jag vet. Jo, men jag tänker på, man tar ner lite mer jordnära, så är det så att i vissa församlingar så har man det ju så att det kanske finns 4 kyrkor i församlingen. Och som präst så har man inte en hemkyrka, utan man åker runt och har gudstjänster i de olika kyrkorna. Mm. Den ena söndagen här, nästa söndag där. Och det är inte 100% bra, för att man får liksom inget band på det sättet till församlingsborna. Eller kanske inte heller personalen, om det är olika personal i kyrkan. Om det är till exempel en vaktmästare som jobbar i varje kyrka. Så kommer man som gästspelande präst och säger hej, Gud besigna och bevara er. Och sen åker man liksom. Mm. Och sen har man ingenting med den kyrkan att göra för de 3 månader när man är där igen. Liksom.
Det är helt sant. Om vi förhåller oss till kyrkan och församlingsborna. Men däremot så de som arbetar så sitter ju ofta samlade som arbetslag på samma plats.
Mm.
Det kan ju se väldigt olika ut också. Men det tänker det här lite mer ofta landsbygd. Och då har du ett församlingshem där alla som jobbar sitter.
Ja,
sen åker ut och kör din grej så att säga på respektive kyrka. Men visst, det blir lite samma grej.
Men man säger, du säger ju så här också att det är viktigt med möten, men de behöver inte vara fysiska. Men om vi säger att okej, man kan gå in i kyrkan när som helst. Det finns en skärm där som man kan trycka igång, så kommer prästen. Då är det ju en... Så länge prästen skypar eller liksom befinner sig där i realtid och säger hej Pelle, vad vill du att jag ska hjälpa dig med, då är det ju ett möte. Men om man istället väljer att jag vill höra söndags predikan, man går in i kyrkan, det här är ju verkligen utopi, konstigheter, men man går in i kyrkan, jag vill höra predikan från i söndags, jag kunde inte gå nu, så jag går nu istället, trycker igång och prästen kommer fram och läser sin predikan. Men den är ju inspelad. Då har man ju, plus att det kanske inte är några andra församlingsbor där, kanske en eller två just då. Då
det
är det ju
också
ett möte,
det hologram som kommer fram.
Ja,
så det står där.
Ja, lite som så här Star Wars eller
fast idag så det ser lite bättre ut än vad det gjorde.
Ja, just det.
På den tiden.
Ja.
Nej, men det är så här, det blir lite fånigt.
Känner
såklart.
Det är mitt enda hopp.
Ja. Det blir lite fånigt, men Det är någonting vi lever i idag och kommer att vara, vad jag tror, mycket mer. Alltså det kommer gå ganska fort ditåt.
Mm, mm.
Och vi ser redan nu att vi måste tänka på det här sättet. Till exempel i ungdomsgrupper och så. Vi måste hitta en annan.
Ja, hur form. Gör man det?
Alltså? Det har jag ingen svar på. Och jag önskar att jag har kollat runt med. Eftersom jag har märkt av den här provisionen, så har jag gjort faktiskt en ganska gedigen efterforskning där jag har kontakter liksom. Och kan skilja sig någon, men det ser nästan likadant ut överallt. Aha, de här små projekten, de funkar bra. Men de här kontinuerliga, som jag tycker är viktigt, det är inte på det sättet längre. Och då måste vi liksom...
Just det. Möta.
Sen blir det ju väldigt individualistiskt. Och det vet vi ju är inte bara av godo.
Det är absolut inte. Och nej, men det ska vara på mina villkor
och på mitt sätt. Och det är jag och jag. Nu vill jag ha det här och nu sådär. Och det är ju härligt, så det är lätt att vaggas in i det.
Mm.
Men det är klart att det är inte bara av godo. Så kan vi säga.
Så kan man absolut säga. Ja,
vi får se vad det här blir. Men jag tyckte bara var intressant.
Väldigt intressant
att lyfta och se.
För det här hade att det här med ungdomsgruppen, att kände jag till att det är svårt att få folk att komma. Ja, det är överhuvudtaget föreningslivet.
Ja.
Liksom. Det,
vem ja, går, jag vem hörde, är vi pratade, en förening, jag vet inte om vi pratade om det i podden och någon sa utanför. I sånt fall blir en upprepning, men jag tror att det var utanför. Att politiska partier har minskat sitt medlemsantal med 85%.
Jaha, ja.
Inte av folk som röstar såklart.
Men de som engagerar sig. Ja. Och det är likadant med...
Alltså, allt
jag har suttit i styrelse för olika föreningar. Ja.
Det är ingen som vill det.
Nästan omöjligt att få folk till styrelse. För ingen vill sitta och binda upp sig på det. Varje tisdag klockan 8 har vi sammanträde. Ja. Så här, ingen gör det.
Spännande nu. Jag fick hemma en dag faktiskt. Jag bor ju i en sån nyproduktion. Och då är det ju då byggherren som äger innan det blir en styrelse som tar över. Liksom. Okay. Nu kom det en så här, vill du sitta i våran bostadsrättsföreningen? Jag har ju suttit i en del styrelse, så jag var ändå lite så här peppad. Jag kanske borde göra det. Men jag tror att det kommer bli svårt att få ihop. Alla sådana saker nu, det är inte lätt alltså. Man vill inte engagera sig. För jag tänker så här, det handlar väl inte om att man vill ta mindre ansvar? Jag tror inte att det är inte den grejen
inte,
liksom.
Nej, jag tror inte det. Jag tror att, men det är verkligen den här friheten på något vis som jag nästan säger att det har gått lite till överdrift på något vis. Man kan liksom
det
inte...
med det spektret. För folk är ju minst lika ansvarsfulla.
Ja, absolut.
Alltså du i allt med dina studier och med dina jobb och liksom
så. Ja, men titta bara på oss återigen på våra ungdomsledare. Vi kör 2 veckor konfirmandläger. De skulle ju gå i döden för sina konfirmander liksom. Fruktansvärt ansvarsfulla.
Och så mycket liksom åtaganden de har.
Ja.
Men lite stötvis. Det är väldigt många. Du är inte engagerad i många lägger bara sin tid och hjärta i kyrkan. Och det är tack alla er. Men många har också 100 små andra saker.
Mm.
De är inte med lika mycket i allting såklart. Men de är med massa. Och så tror jag inte var tid. Utan då var du engagerad i kanske ett par grejer. Och det var punkt att använda. Liksom.
Ja.
Vi får se vad du har. Men vi måste vara med. Nu måste vi vara med här. Så att...
Ja, på något vis så måste man ju... Ja, det var det jag pratade med aldrig klart och det var inte så viktigt heller. Men det här med ungdomsgrupper kände jag till. Men just det här med lagsport, det är ju extremt. Alltså, nej, vi vill inte vara med ett lag längre. Vi träffas på gym istället. Mm. Det kände jag inte till.
Nej,
och det, verkar,
nej, det var spännande det, tycker jag.
Väldigt för mig främmande utveckling. Liksom.
Ja.
Så att, ja, intressant. Väldigt intressant faktiskt.
Vi får se var det landar. Hörru du, har du något mer eller ska vi kasta oss på veckans andakt?
Jag ska bara innan vi går på andakten så kan vi titta på en liten debattartikel här från Kyrkans Tidning. Det är så här att det har blivit lite konflikter mellan Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation.
Åh, inte så lite eller? Det här är spännande.
Och Kyrk-A som är Kyrkans akademikerförbund och det fackföreningen tillhör jag. Och då, för att man vill ta bort bland annat 15 fridagar som prästerna har över året för att som kompensation för att man jobbar väldigt mycket helger och sådär. Och så handlar det om löner och så, men framförallt med fridagarna. Och då så är det 2 stycken, en prästkandidat och en präst i Svenska kyrkan som har skrivit en artikel i Kyrkans Tidning som har rubriken Sänk lönen för Svenska kyrkans prästvigda. De här två tycker då att man hur kan en präst som avgivit löften att liksom tjäna Gud förväntas sätta ett marknadsmässigt pris på sina tjänster? Hur återspeglas Guds kärlek om dopgudstjänsten, konfirmationsläget eller begravningsgudstjänsten blir inställd för att prästen är missnöjd med sitt OB-tillägg? Och det här är ju liksom på något vis två världar som möts. Dels den här, om man säger den klassiska bilden av prästen som den tjänande, som hela tiden liksom, man tjänar Gud, man är självuppoffrande, man är tillgänglig hela tiden på dygnet. Det är den ena extremen. Och den andra där man, som de här skriver, man ställer in en konfirmationsgudstjänst eller man ställer in en begravningsgudstjänst för att man inte har fått OB.
Men det
är också det är en extrem åt andra hållet. Ingen av de här finns väl. Men det är två världar som möts på något vis. För att det är fortfarande, ja, vi har ett speciellt arbete, en tjänst som präster. Samtidigt så har vi har också familjer, vi har också hyror som ska betalas.
Det handlar ju om en identitet där. Och ens, så här, alltså, om du var präst förut, bodde mitt i byn, bodde i din prästgård. Du hade en prästgård då och du levde med församlingen. Och skulle det vara så att prästen inte hade någonting, då skulle ju de andra i församlingen sluta upp med mat och
annat.
Ja,
just det.
Skulle du stå här och inte ha någon... ingen skälig lön, då skulle ingen hjälpa dig med det.
Nej,
för att det är idag är det mer ett jobb.
Ja,
liksom.
Ja, just det.
Det blir det.
På gott och ont.
På gott, det. Ja. Det är mycket gott och ont, platt sagt. Ja, men
ändå, ja.
Ja, det är ju så. Det är ett arbete. Vi lever, precis som du säger, vi lever i samhället också med alla de... kostnader och sånt där. Men det är klart det finns ett tänk som jag tror att det kanske är mer intressant. Alltså, gör avkall på din prästroll om du bara är karriärist. Liksom.
Mm, mm. Ja, nej,
för det kan man ju känna ibland. Person säger, du vill bara egentligen vidare hela tiden. Du vill inte vara här och nu och vara...
Ja, just det. Ja, men precis. Så är det. Man har... Ja, ibland så råkar man på personer som liksom hela tiden är på väg någonstans istället för att... Och man vet ju vad man söker till när man söker präst, eller man utbildar sig till präst och söker en prästtjänst. Så vet man ju vad det är man går in i, nästan, inte riktigt, för att man kan inte veta det förrän man verkligen är där, för det är så pass speciellt. Men i princip så vet man ju.
Mm.
Och det är klart att de förutsättningarna som, ja, man får ju finnas i de förutsättningar som är, men jag har ju svårt att säga att jag skulle ju inte vilja att man sänkte min lön, men det vill jag ju inte. Jag tjänar gärna 10 000 till om det skulle vara så. Det är klart att jag vill ha mycket pengar om det går, och det är en självklarhet, och som de flesta andra människor tror jag så vill man tjäna så mycket som det är möjligt liksom. Men det är fel att gå in... Ja, så här, om det här verkligen skulle hända, att man ställer in en begravningsgudstjänst bara för att, nej men arbetsgivaren har inte betalat mig idag. Om man verkligen ställer in den, då har man ju satt sin tjänst ur spel på något vis. Då är det inte tjänsten man är
intresserad av. Nej, men det är väl lite längre så, för att det har ju varit på tal om prästen ska gå ut i strejk.
Strejk, ja precis, precis.
För att de inte får till det här avtalet då.
Och det där har jag funderat på. För att om man har sjukvårdspersonal, det kan verkligen kallas samhällsfarligt. Ju. Man kan inte ta ut alla läkare, alla sjuksköterskor. Men prästen...
För det där har vi pratat om i avsnitt för ganska länge sedan.
Precis.
Och jag kommer inte ihåg vad vi landade i våra...
Så vi kan ju landa i något annat.
I några saker. Men jag tror inte att det skulle kunna gå i den kategorin. Men däremot så skulle det ställa till det något ofantligt just med våra förrättningar.
Ja, det är så.
Mm.
Framförallt begravningarna.
För det ska ske inom en viss tid.
Liksom. Ja, just det. Så det skulle bli ett problem, verkligen. Men annars är det ju inte... Alltså det är ingen som för sitt liv är beroende av prästen. På samma sätt som man kan vara
beroende av
en sjukvårdare.
På individnivå kan det vara så, men inte
ja, nej, precis,
inte
precis.
En grupp, inte sett i grupp.
Nej, liksom. Nej, just det.
Det här är spännande.
Ja, jag förstår också att det sticker i ögonen på folk som man säger att prästen är girig liksom. Mm. Jag vill ha högre lön, jag vill ha se så mycket pengar, jag vill ha fridagar här och så här. Så att jag kan förstå att det också uppfattas så, men samtidigt så tror jag att de flesta ändå förstår att man
men är, en präst, präst också ska ha lön liksom. Ja, om präst tjänar inte så mycket sett till att, att man har 5-6 års högskolestudier. Skulle det är motsatt. Nej, just skulle det. Kunna vara civilekonom eller civilingenjör på den tiden och
tjäna lite mer.
Betydligt ja. Mer. Så att, vad får vi höra till?
Vad får vi höra till? Vi får höra till Gud och hans familj. Ja. Guds familj. Nej, men du, vi är inne på andakten.
Ja.
Ju. Och den kommande söndagen är en liten speciell söndag.
Det vore kul om du kan inte känna både Gud och mammon.
Ja, just det. Tyvärr så är det inte, utan det är en ganska obegriplig text som kommer här ur Johannes evangeliet.
Ja.
Den helige Mikaels dag, alltså änglarna som är tema. Mm. Så det är en ängladag på söndag. Jag slipper undan det i och med att jag har en Tage Danielsson-dag, men annars så är det änglarna.
Mm.
Och då läser jag Johannes första kapitel. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom: du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa: sannerligen, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Ja, de sista änglarna kommer ju in på slutet där.
Mm.
Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Jag kommer ihåg att vi har pratat om änglar vid någon annat tillfälle. Jag vet inte vad jag tänker om änglar, alltså... ordet angelos betyder budbärare, och att vi får budbärare från Gud, det är det jag är helt övertygad om.
Mm.
Men den här typen av liksom bevingade bokmärkesänglar eller så, det tror jag inte att vi
eller får. Eller stora änglar med svärd.
Ja, just det, lite såna här läskiga
mer actionänglar. Actionänglarna liksom.
Ja, sådana som jag läste om i typ Spindelmannen, som det hette på den tiden när jag var liten. Mm. Spiderman eller så. Ängeln Gabriel kommer. Så här. Ja, det är, nej, sådana tvivlar jag på. Men att någon form av sändebud från Gud tror jag vi kan räkna med att vi har. Jag vet inte vad jag ska säga om den här texten. Så, liksom, det är ju,
tror du att det fanns onda änglar då? Som kommer med... Om vi liksom kokar ner till budskapet. Eller det kommer med en bud, ja, precis.
Du menar att det skulle komma från andra hållet?
Nej, liksom? Nej jag vet inte. Nej. Jag tänker så här, om du får beskedet att du har en obotlig sjukdom.
Ja, men det kommer ju inte från ondskan, så att säga. Utan det är ju, det kan ju fortfarande, ja, det är kanske inte Gud som säger...
Sen är det inne på Postnord också, kommer med bud här som inte kommer fram.
Ja, just det. Om det är Postnord som delar ut ett sådär jobbigt budskap, då är man glad att det är Postnord som delar ut dem, inte änglarna.
Ja.
För änglarna kommer fram och Postnord gör ju inte det. Så.
Fick de sin känga också.
Ja, ovanligt att vi kängar folk här. Ja, men nej, alltså jag tror ju att Gud skickar goda budskap till oss. Mm. Eller budskap från överhuvudtaget: här, hallå, jag finns. Mm. Glöm inte mig, jag är här.
Nej, men,
så hela den typen av budskap. Absolut. Så.
Men jag tror inte att Martin är på tusen gånger att Gud verkar genom andra människor.
Ja. Jag tror inte att det finns någon djävul som sitter och skickar ut elaka änglar eller demoner eller något sånt där. Demoner finns, men de är på ett annat sätt. De
bor i oss.
De bor i oss, ja, precis. Ja. Och kanske bor änglarna i oss på ett sätt också. Visst. Så att,
ja, när du gör någonting osjälviskt.
Ja.
Någonting som är utanför
din... Ja, men då är vi ju en budbärare från Gud.
Komfortabla zon och annat sådär. Då tänker jag att... Ja, då finns det en ängel i dig som gör någonting för någon annan.
Ja, men precis.
Men att det kommer fysiska bokänglar.
Ja, just det. Nej, sådana ser man väl sällan. Apropå Hasse och Tage så finns det en text av dem som går: änglar finns men de är små, det är knappast de syns. Men om man tur kan man upptäcka en, jag tror de bor i Vilhelmina. Ja, så där kan man hitta dem. Ja.
Just det. Men jag har inte varit där. Så det har...
Nej, inte jag heller. Nej. Jag har aldrig varit där, så det kan hända att det där de trycker.
Hela alla ni lyssnar från Vilhelmina, skicka in bilder på.
Ja, alla våra lyssnare där. Skicka, ja. Om ni går ut och hittar änglar så.
Ta med aura-kamera ut.
Skicka. Det här är, jag ska komma med en psalm snart. Men nu kom min hjärna som är lite sjuk. Associerar ju. Du sa så här att, jag vet inte hur riktigt du sa. Men personal space, kan det ha varit något åt det hållet du nämnde? Eller så. Eller jag kom fram till det här.
Jag sa komfortabel zon.
Ja, komfortabel zon, precis. Ja. Och då tänkte jag på personal space, ja. Precis. Folk, det finns inget sånt längre. Har du tänkt på det? Alltså, man får lära sig. Jag har fått lära mig i någon form av psykologi som man går i kurser. Att jag är typ en halv meter ifrån en människa. Det är min personliga zoom, min space. Och där bör man inte befinna sig. Liksom. Där ska man inte gå. Men det här, jag vet, undrar om inte det börjar försvinna. För att jag står på perrongen till exempel och väntar på tåget. Folk, och även om det är gott om plats så kommer folk och nästan stryker förbi näsan på mig. Så här. Jag tänkte, men jag befinner mig, det här är min personliga space, det här är min personliga utrymme.
Ja, det är försvinn. Om den är viktig för mig så är det dumt att åka kollektivtrafik i rusningstrafik.
Jo!
I rusningstid, för då sitter de som en packad serie. Jag har väldigt svårt för det, jag råkar ut för det. Jag åker väldigt sällan i rusningstid, tack och lov. Men stod och vet, hade en mans näsa 10 cm från mig. Ja. Jag får lite så obehaglig.
Men det var därför jag också nämnde att det här var på en, det fanns utrymme på perrongen. Mm. Alltså jag
fattar det.
Att stå på tåg, det har jag ju talat om förut, och trängas. Det är inte
men,
min fina sida.
Du har rätt i just det där fysiska. Men annars har det personliga spacet aldrig någonsin kanske varit större. Att varje människa i vårt samhälle, vi återkommer
återigen
i Sverige, att vi alla ska ha en, kanske gärna en tvårumslägenhet
själv. Ja, du tänker så. Ja,
man ska ha sin tid, sitt liksom.
Absolut.
Kunna välja att, jag läste en rolig grej så här, lite med saken att någon så här, sluta ring mig. Då måste jag ju svara när du, alltså du tar av min tid liksom. Skicka sms'erna så kan jag välja. Ja. Du har inte rätten att liksom. Ja. Det var ju lite skämtsamt att det har gått så långt.
Ja.
Men, så på ett sätt är vi längre ifrån än någonsin.
Ja, ja precis. På den mera psykologiska. Men däremot den fysiska spacen liksom, som folk.
Så kan det vara. Så kan det vara.
Ja. Jag ska sjunga en psalm.
Kan det vara Dansa med änglarna?
Ja, men oj! Det är Dansa med änglarna. 745.
Ja. Tror du att det finns några lyssnare som liksom tar upp sin psalmbok och sjunger med?
Det tror jag för att alla gör.
Ja, man pausar och...
Ja, nu måste jag hämta psalmboken.
Ja.
Nej, jag tror inte att det... Nej. Kanske någon.
Jag tror att det är några.
Och jag tror att om man kan dem så tror jag att man sjunger med. För det skulle ju jag lätt göra.
Det gör man ju.
I en värld full av kosmiska under ser barnet det vi inte ser. Ett löv som en vindpust gjort sönder blir en ängel som dansar och ler. Ser du änglarna, pappa, som dansar? Hör vilken vacker musik, ropar barnet och spelar på harpan med strängar av garn på en spik. Men vi ser inte lekarnas mönster, vi hör inte låtsas musik. Vi har bommat till våra fönster mot glädjen som var så unik. Så dansa med änglarna, dansa mitt barn, lek medan lekarna finns. Sjung till din harpa med strängar av garn, så länge du sångerna minns. En dag ska du finna att alla är barn i en större men klarare lek, där alla får dansa bland änglar och garn,
där ingen har tid med något svik.
Tack så mycket för det, Kjell, och återigen tack Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är våran samarbetspartner. Det glädjer oss mycket. Tack kära lyssnare. Ännu ett avsnitt inspelat.
Ja,
fantastiskt.
Vi fortsätter.
Och jag bara upprepar det vi sa förra veckan, att har ni inte kommit rätt med det problemet att avsnitten, den första avsnitten försvinner från poddapparna. Utan vi kan bara ha 100 avsnitt där. Men går man in på podomatic.com, där finns alla 120 avsnitt att tillgå och lyssna på. Hörrni, kära lyssnare, ha det så himlans bra, så ses vi i kyrkan eller på nätet eller någon annanstans.
Ja, tjingeling.